Hej, det här är Martin. I vanliga fall så brukar vi inte ha så mycket reklam i den här podden. Ingen alls egentligen. Men eftersom flera av oss är inblandade i Göteborgs litteraturfestival så tänkte jag ändå få chansen att påpeka att det här händer den 10 och 11 november på Skeppet i Sjömanskyrkan i Göteborg. Och då kommer vi dit med litteratur i 2 dagar. Under fredagen så kommer vi bland annat prata rätt mycket om besatthet. Dels så kommer jag prata med Gabriella Håkansson om Edgar Allan Poe. Jag kommer också prata med Johan Jönsson och Sofia Bergenmark om besatthet och skrivande. Dessutom så får vi besök av den irländska författaren Doreen Nigrofa som säkert har ett helt annat uttal på sitt namn än vad jag just hade. Och på lördagen så kan ni få höra Christian Wedel som pratar med Marie Hermansson. Ni kommer få höra Steve Sam Sandberg prata med Ingrid Elam om hela sitt författarskap. Vi kommer också möta flamländska författaren som bor i USA, Chika Nigve, med flera. Välkomna! Titta på goteborgslitteraturfestival.se för hela programmet. Men nu kör vi igång. Välkomna till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till 7 års olycka.
Jag heter Elin Bordy.
Jag heter Mattias Hagberg.
Jag heter Martin Engberg.
Och jag heter Jessica Schiefauer. Och jag tänker börja med att se om jag kan få er att bua allihopa. För jag tänkte nämligen dra en sån här Göteborgsvits. Vi är ju göteborgare allihopa. Normalt i den här podden så brukar vi prata väldigt mycket om litteratur. Men idag så kommer vi istället prata om... Ja, varsågod.
Otur.
Litteraotur. Aha. Mm. Ingen som buar.
Nej.
Idag är det fredag den 13. Ett datum med mycket skimmer omkring sig. Otur kan man ju ha överallt i livet och man kan även ha otur i litteraturen oavsett om man är författare till densamma eller om man är en stackars karaktär som någon författare har uppfunnit. Jag har tänkt att jag skulle börja med att inleda med 2 stycken exempel på otur i litteraturen som jag tyckte var ganska så läsvärda. Och ni får gärna hjälpa mig att bedöma lite grann. Är det här otur? Eller är det skyll dig själv? Eller är det något annat? Så. Jag tänkte börja med en författare som heter Herman Melville. Som ni säkert känner till. Som väl gjorde sig känd. Åtminstone det som står i litteraturhistorien. Så blev han ju känd för romanen om den vita valen. Moby Dick. När jag läste på om honom så såg jag att han var superpopulär under sin egen tid, innan han skrev Moby Dick. Men med Moby Dick så gick det åt skogen. Vill ni veta hur det gick till?
Mm. Gärna.
När boken kom ut så hade den fel titel när den trycktes och hette inte Moby Dick. Utan hade det ganska tråkiga namnet Valen, The Whale. Och hans förläggare som hette Richard Bentley kom ihåg det namnet. För honom ska vi straffa i evigheter och evigheter, känner jag. Han hade utan att fråga lagt Melvins förord som ett efterord istället. Och det var så den gick till tryck. Och han hade tagit bort epilogen, vilket gjorde hela berättelsen fullständigt obegriplig. Recensionerna av den här första utgåvan av Moby Dick, de var fullständigt förkrossande. Och trots att boken trycktes om med förord och epilog på rätt ställe så fortsätter den felaktiga versionen att recenseras och sågas fullkomligt. Melville, som då hade varit en populär författare med sina tidigare titlar, han hämtade sig aldrig från den här besviken och istället för att fortsätta som författare, han skrev lite, det gjorde han, men han tog istället ett jobb som tulltjänsteman och arbetade med det tills han dog.
Jag vet också en annan beskrivning av Melvin när han skriver den här romanen som jag läst någonstans, att han är nygift och så liksom har han så kul när han skriver den där romanen, så han liksom bara ägnar sig åt det, går runt och småler och skriver på Moby Dick och ägnar sig kanske inte så mycket åt sin hustru.
Lämnade hon honom? Vad hände?
Nej, det tror jag inte. Nej.
Går runt och småler och skriver på sin
svåra roman. Ja, det är ändå det man strävar efter.
Ja, ja. Visst.
Men vad säger ni? Hade Melville otur eller blev han utsatt för en illvillig attack? Eller liksom,
jag tror han råkade ut för inkompetens.
Ja. Men det är väl otur ändå, tycker jag.
Ja, kanske.
Det kan man väl säga. Ja. Det var ju otur att de satte förordet som
alltså, är det otur?
Det låter ju som det man drömmer om varje gång man låter en bok gå till tryck. Att den kommer tillbaka och så är den full av något annat än det som man trodde att man hade skrivit. Ja, ja. Jag drömmer det varenda gång. Att det är liksom, ja, de har tryckt något annat. Eller vi bytte ut det här du hade skrivit mot något annat som vi tyckte var bättre. Eller nu är den illustrerad. Eller nu är den, ja, så.
Vi trodde du skulle bli glad.
Vi flyttade förordet. Vi tyckte det var bättre sist. Och den här epilogen var väl inget som...
Ja, ja, och då kommer jag ihåg en anekdot som inte riktigt är på ämnet. Men på ämnet drömmar. När jag höll på att skicka in mitt första manus till det som sen blev romanen Om du var jag, och blev refuserad hela tiden, så minns jag att jag drömde en natt att ett förlag hörde av sig och sa att de kunde tänka sig att ge ut min bok om jag gjorde om den till en kokbok istället. Mm. Och att jag i drömmen allvarligt övervägde detta och funderade på hur det här skulle kunna se ut. Och det kändes ganska jobbigt i magen, men drömmen om att få bli publicerad var mycket stark. Den andra författaren som jag tyckte var skojig orthusmässigt, det var Samuel Clemens som hade pseudonymen Mark Twain. Han var ju mycket populär författare och jag visste inte om honom att han investerade allt han hade tjänat på sina boksuccéer, som till exempel Huckleberry Finn har han skrivit och Tom Sawyers äventyr. Och han investerade även sin hustru Olivia Clemens, hela hennes arv. Alla de här pengarna investerade han i en automatisk tryckpress som hette The Page Compositor, kanske. Och Page är alltså ett namn, så det är inte sida på engelska, utan det är en person som heter Page i efternamn som höll på med den här uppfinningen. Och den summa som Twain investerade, det var sammanlagt $300,000 i mitten av 1800-talet. Alltså det motsvarar $7 miljoner idag. Och den här maskinen, den hade en hel del barnsjukdomar som uppfinnaren Page inte fick bukt med. Och det ledde till att en annan automatisk tryckpress som hette Linotype, den fick istället hela marknaden. Familjen Clemens, familjen Twain, de blev ju svårt skuldsatta. Och de försökte att tjäna ihop pengarna igen genom att, när paret var i 60-årsåldern, göra en världsturné med en humorshow tillsammans med en av döttrarna. Men när de kom hem igen så fick de veta att deras andra dotter hade dött under deras frånvaro. Och hustrun Olivia traumatiserades så svårt av den här händelsen att hon förblev sjuk resten av livet. Samuel Clemens rätade senare upp detta, åtminstone ekonomiskt. Han gav ut sina samlade verk och dog trots allt, åtminstone skuldfri. Vad säger jag om detta? Otur, skyldig själv eller någonting annat?
Ja, men om den andra, om Melville så att säga, vad sa du Martin, drabbades av någon annans inkompetens, så kan man kanske säga att detta var lite mer hans egen inkompetens och satsa jättemycket pengar på någonting.
Ja, vad är otur egentligen?
Ja, eller
är det liksom när man bara drabbas av någonting helt slumpmässigt? Mm. Ja, men, man får blixten i huvudet, då är det otur. Mm. När du pratade om detta innan så tänkte jag på Kalle Anka var den enda jag kunde komma på som liksom är helt uppbyggd kring egentligen att slumpen drabbar Kalle Anka. Det bygger inte på någonting annat. Och så finns Alexander Lukas där slumpen bara drabbar med lycka hela tiden. Jag har aldrig tyckt om Kalle Anka av den anledningen. Nej. För det finns liksom ingenting annat än slumpen och oturen.
Nej, men har du rätt?
Men, men jag funderade också på det, för att när jag satt och tänkte på det här med otur i litteraturen, vad som är otur, alltså vad vill man kalla för otur och vad vill man kalla för något större? Dan Andersson hade ju en väldig otur när han bodde på ett hotell som de precis hade besprutat med ja, vad var det nu då, anti...
Ja, men mot loppor.
Mot vägglöss, ja, precis. Mm. Och så hade de vädrat för dåligt. Mm. Och så dör man. Men är det otur eller låter det nästan lite nedvärderande att kalla det för otur? Det är ju otur. Vad synd att han råkade bo just där. Men det är ju också en tragisk olycka.
Vad är det om det inte är otur?
Ja, ja.
Ofta är det mesta är ju konsekvens av ett antal tidigare händelser eller handlingar som någon annan har gjort eller som man själv har gjort. Det är ju egentligen det vanliga. Men jag satt också och funderade på det här. Vad går gränsen också mellan otur och tragedi? Liksom? Mm. Och Don Andersson, det är ju mer en, ja, en tragedi. Liksom.
Precis.
Och på tal om berättarteknik så tänker jag att otur är ju på ett sätt ganska värdelöst grepp. Om man tänker sig att, eller det blir sällan så spännande. Om man tänker sig att man skriver en berättelse som handlar om att, ja, men en person flyr från någon och så kommer han ut på gatan och där står en bil och det nyckeln är i. Åh, vilken tur, så hoppar man in och så kör man. Och sen tar bensinen slut, så bara, åh, vilken otur, nu bensin slut, och så får man hoppa ur igen. Och då börjar man säga, ja, men ja, den typen av berättelse går ju att skriva genom att på det sättet direkt använda, liksom, referera till tur och otur. Mm, men det blir ju en typ av, först händer det, sen händer det. Alltså,
det blir lite kalanka då ju.
Det blir lite kalanka, eller en skoluppsats här. Först händer det och sen kom han med vapen och sen kom det en dusch och ja, vad det kan ha varit. Mm. Så som så här, att använda det som ett grepp, då tänker jag snarare att det finns det som otur och tur är sammanknippat med, alltså slump, är ju kanske mer användbart. Mm. Till exempel så tänker jag på hur Paul Auster hela tiden använder slumpen och söker och hittar olika samband. Han har ju skrivit en roman som heter Slumpens musik till och med. Mm. Philip K. Dick skrev Mannen i det höga slottet genom att använda I Ching, den här spådomskorten. Mm. Och den handlar också om en person i den använder även om korten som en vägledning för sitt agerande. Så där finns det ganska, och så har vi ju tärningsspelare förresten, ja, av Rupert Reinhardt som också bygger på slumpen. Och det skapar ju situationer som både är tursamma och otursamma. Mm.
I Paul Austers, den jättestora som inte är så gammal, 4-3-2-1, som handlar egentligen om, det är liksom samma persons historia i fyra olika varianter, så finns det ju en av de här varianterna drabbas ju huvudpersonen av ett blixtnedslag och bara dör. Mm. Och sen blir det tomt på de sidorna som den personen handlar om.
Ja,
men det är frågan om det är ju verkligen bara slumpen som helt plötsligt raderar ett liv. Och det, i den varianten blir det oerhört effektfullt eftersom man har de andra möjliga liven fortfarande kvar. Så här, man blir riktigt drabbad när man kommer till de här tomma sidorna. Men frågan är om det är otur eller om det är tragedi, som du säger. Men jag tänkte på en annan sak. För först så blev jag så här, bara, men det finns bara Kalle Anka och Alexander Lukas och så kan man inte göra några varianter på det där. Men man kanske kan se på otur på något lite annat sätt då, för att litteraturen är full av tragikomiska klantskallar som driver berättelsen framåt, typ en Don Quixote och sådär. Och då så finns det ett jiddisch-uttryck som heter schlemail eller schlemil eller något sånt där. Den person som, klantskallen är den som spiller ut soppan och schlemillen är den som soppan kommer. och som liksom bara, och den typen av människor finns ju faktiskt, som alltid drabbas av saker och ting och som är egentligen ganska oskyldiga. Och då är liksom så här, Charlie Chaplin är en sån figur liksom, på något sätt.
Ja, är det något som välter så välter
så
det på honom.
Så välter på Charlie Chaplin liksom. Eller Woody Allen bygger ju väldigt många av sina filmer på sådana saker. Och Thomas Pynchon älskar att ha såna här figurer som man också kallar schlemiller ofta. Liksom, så här, som bara puttas runt i världen utav krafter som de inte kan råda över och som hamnar i mängder av olika situationer. Och det blir ju nästan, det blir som en omvänd detektivhistoria eller något sånt här. Istället för att det är någon som letar efter ledtrådar och träffar på massa saker och på något sätt berättar om samhället eller världen eller någonting så här. Så är det bara en stackars biljardkula som åker runt där. Så det ordet tycker jag, det är lite användbart i sammanhanget. Men då kanske vi är på något annat ställe än oturen. Men det är ju klart, den som får soppan spill på sig, det är ju bara
otur. Det är ju otur ändå.
Att vara på fel plats på fel ställe är ju ett uttryck som vi använder, tänker jag, för att liksom beskriva eller befästa att du hade så att säga bara otur. Och stå bredvid klantskallen, ja, känner man klantskallen så kanske man har vett att akta sig efter ett tag. Men känner man inte klantskallen så har man väl bara otur. Du ville säga något, Martin.
Jag tänkte bara haka på lite grann på Mark Twain-spåret. Jag vet inte om någon av er har sett dokumentären om Val Kilmer, som heter Val.
Nej, jag har läst om det.
Ni kommer ihåg skådespelaren, helt enkelt. Bland annat känd som Iceman från filmen med...
Jag vet inte, men han är också känd som Jim Morrison i Doors-filmatiseringen.
Top Gun heter filmen.
Just det,
Jo, men han... hade också otur på ganska många olika sätt, skulle man kunna säga. Dels, när dels var han väl kanske lite svår inom branschen, för han ville gärna liksom hävda sin integritet helt enkelt. Och hade liksom skådespelarambitioner hela tiden och gick inte med på vad som helst. Så han hamnade väl lite kanske i konflikt med människor ibland. Men dels så hade han också en pappa som var en sån där businessman som investerade i grejer och kanske inte alltid gjorde det på ett bra sätt, så att han lånade ut alla sina pengar till pappan som investerade i mark som blev tämligen värdelös, vilket gjorde att han helt enkelt drog på sig massa skulder. Men vad ska jag säga var att den här filmen handlar om också att han drabbas av strupcancer, vilket förstås är väldigt... Ja, helt omöjligt att fortsätta som skådespelare på något sätt. Men det sista han gjorde innan han drabbades av detta, det var att han höll på och arbetade på en pjäs om Mark Twain. Mm-hmm. Om Mark Twains liv. Så att man ser, liksom, han filmar också hela sitt liv. Så han har eget filmmaterial, man får följa honom hela hans liv. Han filmar sig själv och liksom har den här pjäsen om Mark Twain.
Han kanske kände igen sig i det här.
Ja, jag tror att det hade mycket med det att göra. Det fanns en stor igenkänning. Och så... Ja, är det otur eller olycka att drabbas av cancer som inte kan fortsätta sitt värv?
Det känns ju inte som att man skulle kalla det för otur. Vilken otur att du fick cancer, det låter ju ganska... Det låter som att man förringar det, tycker jag.
Ja, det låter till och med elakt.
Ja. Alltså,
det måste finnas något lite komiskt i oturen på något sätt.
Något lätt kanske, eller?
Det är någon nivå skillnad.
Precis. Men jag måste, för när jag höll, måste bara fråga en sak, för när jag höll på och letade och tänkte på de här sakerna så... Det är bara män som dyker upp. Är det så att det liksom den här klantiga, otursdrabbade figuren liksom, det är en man. Men alltså, är lite fånigare det, helt enkelt än kvinnor.
Kanske lite kan fånigare. Nej, men det jag hittade då, men jag vet inte om det är klantigt, det är inte fånigt kanske, men det är ju Marguerite Duras En fördämning mot Stilla havet, som handlar om hennes mamma som lyckas köpa eller hyra mark i, det är väl franska Indokina, som vetter precis mot havet. Så varje år så översvämmas marken av havet och det går inte att odla något för det blir bara salt, liksom, allt förstörs. Och så drar modern ihop bönderna som alla hyr eller äger mark längs den här sträckan och så ska de tillsammans bygga en fördämning, liksom, satsa alla sina pengar och köpa virke och material för att liksom, stänga ute havet. Men de tänker inte på att då när havet sista gången översvämmar och drar sig tillbaka så blir det kvar en massa små krabbor. Mm. Sen när de har byggt den här fördämningen så käkar krabborna upp delar av fördämningen. Så sen när havet kommer igen då försvinner bara fördämningen direkt. Wow. Och det är ju så att säga, det är ju verkligen otur. Jag vet inte om det finns någon komik i det riktigt, men det är ju...
Ja, det här är quizet tur eller olycka. Otur eller olycka.
Ja, just det. Just det, otur eller olycka.
Både och. Ja, men det var i alla fall ett kvinnligt exempel apropå att... Klantskallarna generellt kanske.
Ja, men är hon, men är hon en klantskalle? Eller är hon en liksom,
nej,
jag vet inte. Lyckligt drabbad människa? Jag vet inte, den här är ju Buddenbrooks, Thomas Mann. Det är ju också någonting liknande. Mm. Alltså, fast det är en hel familj som bara drabbas. En rik köpmansfamilj i Lübeck på 1800-talet som drabbas av den ena oturen efter den andra i form av misslyckade aktieaffärer och såna här saker som på något sätt ruinerar dem och dränerar dem efterhand. Men det är också frågan så här, är det här otur eller är det mer liksom en sociologisk beskrivning av 1800-talets nya brutala samhälle där mattan kan ryckas undan under fötterna på en sekund för att man har råkat placera sina pengar fel. Eller alltså gift sig med fel man.
Jag skulle säga att det är en väldigt lyckad skildring av båda. För att den utspelar sig ju i en brytningstid. Liksom, när det gamla sättet att ha det liksom aristokratiska börjar liksom försvinna. Och det är affärsmännen som liksom börjar ta över och få makten och resurserna. Men dottern i den här familjen, Tony, tror hon heter, Tony Bodenbrooks, men sen har hon ett antal olika efternamn. För hon gifter sig ju ett flertal gånger med fullständigt hopplösa män. Som hon faktiskt...
Nu anfaller de.
Nu kommer kriget.
Nu kom det ett stridsflygplan. Det är spännande att podda idag, hörni. Men för nu tänker jag på liksom i förlängningen av det att otursförföljda karaktärer kan man kanske ofta uppleva har en brist på agens. Att man kan bli ganska irriterad på dem för att man kanske vill läsa in att de ska kunna vända saker och ting själva. Och det är någonting som jag gillar med Tony Bodenbrooks, det är att hon måste ju gifta sig för konventionens skull och hon måste gifta sig med någon som är familjen värdig. Och hon är också väldigt lojal mot familjens rykte. Och gifter sig för familjen, men lämnar faktiskt också de här hopplösa männen när hon förstår hur illa det är. Så hon har otur, men hon har också agens och inser att men att det kanske är lite ovanligt, att det kanske ofta blir så att det är brist på agens då när man vill skildra någon som hela tiden drabbas av otur eller olycka. Vad tänkte du, Martin?
Jag tänker på något helt annat. Nej, men jag tänkte bara testa ytterligare en skildring och se om det här handlar om otur eller inte då. Ja, är det ett försök att skildra otur? I alla fall så är det en berättelse som har att göra med där rädslan för otur spelar stor roll, som handlar om skrock helt enkelt, skulle man kunna säga till delvis. Och det här är ju då Edgar Allan Poes Den svarta katten.
Just det.
Edgar Allan Poe, som för övrigt hade ganska mycket otur i livet också. Jag ska återkomma till det lite grann. Publicerade även Herman Melville i ett av alla sina försök att försörja sig, så startade Edgar Allan Poe massa tidskrifter, om jag minns detta rätt. Och han har bland annat publicerat saker av Herman Melville. Kommer ni ihåg Den svarta katten? Mm. Det handlar om en man som han har familj och katt, förstås då. Och han är en snäll person, förutom när han dricker. Men när han dricker så blir han en helt annan person. Och en dag så här i vredesmod mot den här katten som börjar undvika honom. Eftersom han, när han är full elak mot den, så sticker han ut ögat på katten. Och vilket då förstås gör att katten blir ännu räddare för honom. Och undviker honom. Och han har dåligt samvete för det. Men det hindrar inte att han länge efter en tid, bara liksom för att få göra en ond handling, så hänger han katten. Man tar katten i snara, hänger upp den i träd. Kort därefter så brinner huset ner. Och när huset har brunnit ner, då syns konturerna på den nydrappade väggen av en hängd katt. Men det är inte slut där, utan han fortsätter förstås dricka. Han går till en krog och där så ser han någonting som ligger på en tunna. Så går han fram och tittar, ja, men det här var, där ligger en katt som är väl tillgiven. Och han frågar liksom ägaren om man kan få köpa katten med ägaren. Jag har aldrig sett den där katten förut, det är inte min katt. Katten följer med honom hem och till en början så är han snäll mot katten, men sen börjar samma sak om igen, att han blir bara mer och mer irriterad på den här katten som är vägen överallt och söker hans och är tillgiven mot honom. Så en dag så är han i det nya huset som är skruttigare än det gamla huset på väg ner för trappan tillsammans till källaren tillsammans med sin fru, och då håller han på att snubbla på katten. Och då blir han så arg så att han ska liksom ta yxan och hugga katten. Men frun hindrar honom. Så han drämmer yxan i skallen på frun istället. Hon dör. Vad gör han då? Jo, han murar in henne, liket, i källaren. Gör en ny vägg, rappar den. Och så kommer polisen efter ett tag och undersöker huset. De går flera gånger ner i källaren och tittar, men det liksom, finns ingenting. Och han känner sig helt trygg med att det finns inte en chans att de kommer hitta henne, för han har gjort den här väggen så bra. Så precis när de är på väg därifrån, då börjar han skryta om hur stabilt det här huset är. och smäller till i väggen, precis där han har murat nytt. Så att allt murbruk ramlar ner. Och där är då hustrun med blodigt ansikte, och på hustruns huvud sitter katten med, och blänger på honom ett rött öga. Ja.
Perfekt berättelse för fredag den 13.
Ja, jag tänker att den var ju ändå så. Men, och det var ju så med Poe också. Det här är ju delvis, kan man säga, en sorts självbiografisk skildring, kanske liksom i alla fall av alkoholism. Han var djupt gravt alkoholiserad. Mm. Och ja, fick sparken flera gånger från Southern Literary Messenger, där han jobbade, för att han helt enkelt var full, och så lovade han, nej, men jag ska inte dricka mer, och så gjorde han det. Men ja,
är det så, otur?
Ja, är det otur, eller ja, kanske inte mycket, men däremot kan man säga så här att han växte upp, hans föräldrar var skådespelare, fattiga, och lämnade bort honom mycket. Och eftersom de var fattiga så hade de inte råd med de bästa barnflickorna. Så att han fick en barnflicka eller flera då som lugnade barnen genom att doppa brödbitar i sprit och opium. Mm. Det kanske var lite otur ändå.
Ja, det... Mm.
Ja, eller var det konsekvensen av föräldrarnas fattigdom? Ja.
Mm. Båda. Kan det vara både åter? Jag tänker på uttrycket synden straffar sig själv angående handlingen i Den svarta katten.
Ja,
Det är ju straff huvudpersonen på sätt och vis får, tänker jag.
Men jag tänker också att han liksom på något vis genom att angripa katten. Katten är ju ändå symbol för otur, eller något som kan skapa otur. Så liksom han angriper och liksom sticker ut öga på katten där, så sätter han igång, släpper han loss de onda krafterna också. Så man skulle ju kunna läsa den så lite grann också. Mm.
Men kan det vara så också att vi som människor på något sätt har lite svårt med saker som inte har någon förklaring? Det där som bara drabbar någon helt poänglöst, helt slumpmässigt, vill vi gärna ge en förklaring och ge en berättelse och en bakgrund och hitta, ja men det var synden straffa sig själv, bla bla bla.
Det var en spegel som gick sönder, han gick faktiskt under en stege.
Mm. Ja men
det
precis, var eller de hade faktiskt betett sig illa eller sådär. Mm. Det är väldigt sällan bara slumpen funkar som ett grepp.
Nej, det är ju, då blir det ju Kalle Anka, och det bara är slumpen. Det blir ju väldigt,
Nej men för... Kan vi inte hitta en förklaring till någon annans otur, så kan ju samma otur drabba oss själva. Och det är ju väldigt otäckt att tänka sig. Det är ju kontrollförlust där, tänker jag. Att det är nog väldigt mänskligt att försöka fylla i, förklara någons otur för att i nästa steg kunna tänka, och därför så kommer detta inte hända mig, för att jag ska nu aldrig göra det här och det här, som kanske inte var anledningen till personens otur.
Det finns, förlåt, jag vet inte om detta är på ämnet, men...
Ämnet jag vi kan hålla oss vitt och brett.
Jo, det finns en fantastisk bok, men lite apropå skrock, som heter När döden gästar, som är en sorts folklivsskildring av tro och rutiner och ritualer kring död och begravning, som både innehåller hur människor har trott kring, liksom, ja, vad ska man säga, vad heter det då? Alltså dåliga saker kommer att ske. Dåliga omen, ja precis. Och också ritualer, hur en begravning skulle gå till, bla bla bla. Men där finns det ett kapitel som handlar om havet, föreställningar kring havet och drunkning. Som är att om du nästan har drunknat men klarat dig, så kommer du, alltså havet kommer inte att ge sig förrän du har drunknat.
Mm.
Du kanske råkar trilla och typ drunkna i tvättbaljan. Mm. Men du kommer att dö av vatten, för att
då har havet en agent.
Nej, precis. Precis. Så det spelar ingen roll om du flyttar liksom till så långt in i landet som du bara kan. Vattnet kommer att få dig till slut ändå.
Ja. Det märkliga är att det är ju å ena sidan djupt obehagligt och tänka sig att man inte kan undkomma ett öde. Å andra sidan så kan jag också tänka att det är lite tröstande. Att inte, alltså det har väl att göra med kontroll eller, och huruvida man själv skapar sitt eget öde eller inte. Och jag har försökt att hitta, för jag har tänkt lite att, på tal om det här med agens då. För vad jag tänker blir väldigt mycket agens hos en karaktär, det är ju en karaktär som hela tiden försöker akta sig för otur. En karaktär som handlar hela tiden, kanske skrockfullt och med ritualer och beteenden och ting och amuletter och sådär, eller vad det nu kan vara. Men jag har inte kommit på något exempel. Har ni exempel på någon karaktär, litterär karaktär, som aktivt försöker att undvika otur?
Är inte det vanligt i skräckberättelser, tänker jag, att människor gör massa saker för att undvika något hemskt, och sen bara genom att göra det så drabbas de av, precis så som Elins skildring av vattnet där lite grann.
Mycket möjligt. Ja, jag är inte så himla, inte nej, så jätteinsatt.
Superbra exempel. Om man kan räkna sig själv som en litterär karaktär, så är jag ganska skrockfull när det gäller just skrivandet. Att inte prata om det i förväg och ta ut saker i förskott och sådär. Nu har jag pratat jättemycket i den här podden om det projektet jag håller på med, så det kommer väl förmodligen aldrig bli av. Jag menar allvar, jag är verkligen jätteskrock. Jag har aldrig gjort det tidigare.
Men frågan är det skrock eller inte? För jag har också funderat över det.
Som men det är så här, om jag pratar om detta i förväg, innan det är gjort, då lockar jag fram de onda andarna. För då, och då kommer det gå åt skogen.
Men jag bara tänker också att det finns en jo, det är ju skrock. Men jag tänker att det också skulle kunna finnas en rationell anledning till att inte vilja prata om sitt skrivprojekt. Jag gjorde den jämförelsen nyligen när jag också var tvungen att prata om ett skrivprojekt som jag inte har påbörjat än inför massa människor. Och då sa jag just det, ja, men att sjömän inte visslar när de är till havs, det är ju liksom skrock. Men att författare inte pratar om de skrivprojekt de håller på med, ja, men det kanske också har en anledning att man liksom inte vill dränera orden som man ska använda för att skriva sin berättelse. Man vill inte dränera det där som man ska få ut sen genom att bara prata bort det liksom. Men det du kan få ha dina onda andar i fred om du vill. Jag ska inte ta dem ifrån dig.
Ja. Och nu lovar åtminstone jag dyrt och heligt att jag kommer aldrig fråga dig om dina pågående skrivprojekt.
Ja, men nu är det för sent.
Nu är det.
Anden är ur flaskan.
Har ni ändrat någon skrock i ert skriv? Alltså, är ni skrockfulla i förhållande till...
Jag tänker det är precis som någon sa här nyss, att det är lite svårt att skilja på vad som är skrock, alltså rädsla för otur eller försöka förhindra att projektet eller energin ska bara spricka och försvinna. Det tänker jag är lite skrockfullt liksom. Mm. Och sen så kan man ju ha olika ritualer för att det på något sätt faktiskt hjälper en att skriva rent psykologiskt.
Vem var det som behövde ha ruttna äpplen i skrivbordslådan? Det var någon filosof för att kunna skriva.
Var inte det?
Hade vi inte pratat om när vi gjorde det här om liksom...
Kan det ha varit... Ge mig en sekund så ska vi återkomma till detta.
Jag är inte så skrockfull i förhållande till skrivande, tror jag. Jag har verkligen försökt att tänka efter inför det här. Men jag kan inte komma på några knäppa ritualer eller några så här, något som jag är rädd för. Jag kan också tycka att det är lite obehagligt att prata såklart om något som är opåbörjat eller ofärdigt. Fast jag tänker att jag blir bättre på det för att jag ändå på något sätt tänker att man kan göra det utan att det förstörs. Men ja, det är ju lite obehagligt.
Det var Friedrich Schiller som inte kunde skriva utan lukten av ruttna äpplen. Så han hade ruttna äpplen.
Men vadå, kan ni det?
Ja, jag kan
känner
det.
Känner ju inte jag några lukter generellt, så att jag måste nog svara ja på den frågan. Ja,
men däremot så kan vi inte göra en podd utan att det luktar ägg.
Nej.
Eftersom vi har äggkartonger högt och lågt som ni har samlat ihop här åt oss. Det finns, alltså på tal om det här med otursförföljda karaktärer som inte har så mycket egen agens, så skulle jag vilja nämna ett exempel, en bok som jag tycker otroligt mycket om. Och det är inte förrän nu när jag tänkte på ordet otur som jag insåg att den här stackaren har, alltså hon som fruktansvärd otur. Och det är Gregor Samsa i Franz Kafkas Förvandling.
Det är ju otur att bli förvandlad till en skalbagge.
Och det
måste vara ultimat oturen.
Alltså det är ju bara
Josef
början.
Josef K. har väl lite otur också?
Ja. Fast jag tycker inte, det går inte att jämföra. Nej. Josef K. Han har ju också en fruktansvärd otur. Men tänk er Allt är som vanligt. Du bor med mamma och pappa och din syster i en lägenhet. Och det är du som har jobb och det är du som försörjer familjen. En morgon så vaknar du och så är du en insekt i människostorlek. Innebär att du kan inte gå till jobbet. Du kan inte försörja familjen. För de andra familjemedlemmarna måste söka jobb istället. Och när du inte längre kan försörja familjen så tycker ju familjen inte att, alltså då är ju inte du så mycket att ha. Och sen för att få ihop ekonomin så hyr familjen ut ett rum. Du är liksom instängd, du får inte visa dig. Du ligger där inne och är insekt helt enkelt. Och så hyr familjen ut ett rum till tre stycken unga män. Och tänker nu kan vi åtminstone få ihop pengar för våran försörjare har blivit en insekt, satans otur, hopplösa insekt. Där ligger du och insekt och kan överhuvudtaget inte hjälpa att du har blivit en insekt. Och sen när de många inakkorderade männen förstår att de delar hus med en gigantisk insekt, då blir de skitförbannade, vägrar betala hyran och försöker stämma din familj. Och allt detta är ditt fel, fastän du överhuvudtaget inte hade planerat att bli en insekt. Och sen så säger din syster till slut att jag tycker inte att den här insekten, det är inte Gregor längre. Jag tror det är bäst att insekten likvideras. Och därefter så kryper du tillbaka in i ditt rum och lägger dig och dör. Och sen är det slut. Alltså jag kan inte hitta något annat än fruktansvärt mycket otur.
Nej, slumpen funkar inte heller. Nej, liksom, för nej. Det är ingenting som slumpar sig att man blir en insekt Gregor. På morgonen.
Nej, nej. Nej.
Och så kan man ju naturligtvis också läsa det här som en, ja, som en skildring av hur man är till nytta och vad ens människovärde egentligen består i och så vidare. Men man kan också läsa det rent konkret som det mest oturförföljda öde jag någonsin liksom har kunnat tänka mig. Har vi fler otursexempel?
Eller jag kan ta, ska du börja?
Jag kan börja. Nej, men jag tog med mig Peter Kilgård. När jag satt hemma och stirrade på min bokhylla som jag gör när jag förbereder mig för poddavsnitten. Jag tänker att han är intresserad av otur. Det var jättelänge sedan jag läste den här boken som heter Strandmannen. Men jag vill minnas det som att den innehåller flera såna här... Peter, du får rätta mig om jag har fel. Flera liksom sekvenser som återberättas eller fabuleras fram som är en typ av... Ja, men kanske otur till exempel. Alltså det enda jag kunde minna. Och jag tycker att det är väldigt obehagligt. Jag inser att jag kanske helst inte läser. Alltså, men det är också att det är liksom en sorts våld. Det enda som jag kom ihåg. Och det är väl för att jag inte riktigt har kunnat glömma det. Det är en berättelse om en pappa som går med sin dotter på axlarna. Och så går han in i ett rum där det hänger en sån här takfläkt.
Åh nej!
Ja. Och det är otur.
Åh! Oh.
Och jag tror att vi lämnas där. Jag tror inte att han, alltså, men det är bara den bilden är...
Åh, mitt hjärta.
Ja, det var alltså mer än 20 år sedan jag läste den här boken. Mm. Men jag kan inte riktigt. Och i den här romanen som heter Du har inte rätt att inte älska mig. Också Peter Kilgård. Där är det ju det är väldigt otur att en av huvudpersonerna, en kvinna som är lärare. Hon brukar dänga sin nyckelknippa i katedern eller någon skolbänk för att få tyst i klassrummet. Många nycklar, tung nyckelknippa. Och, spoiler alert, råkar ju då ha oturen att dänga den här nyckelknippan i huvudet på den andra huvudpersonen så att han dör. Mm. Det får man väl ändå säga är otur.
Ja.
Ja, på temat stor otur då, ja. Så tog jag med Aniara av Harry Martinsson.
Ja.
Där man, jorden har blivit obebodd men man har lyckats uppfinna rymdskepp så att man kan åka till typ en annan galax och bosätta sig där och överleva. Och Aniara rymdskeppet som man följer i det här eposet hamnar lite snett på grund av en rymdsten typ. Och sen kommer man inte tillbaka på banan igen. Och sen fortsätter man i all evighet ut i den tomma rymden. Det är lite otur.
Alltså rymdstenar har ingen egen agens. Det skulle ju vara liksom Guds vilja då som på något vis om vi tänker oss att universum styrs av någon sorts kraft. Alltså att, ja precis, att bli bortstött från sin kurs av en jäkla sten som är ute och flyger helt utan anledning. Det, ja, otur.
Förlåt. En jäkla sten som är ute och flyger. Har ni sett den fantastiska lilla seriestrippen med en jätteglad meteor i keps och med en liten folder som flyger genom rymden. Han är skitpepp. Så, jätteglad, susar fram. Och sen så, när man får se vart det är han ska, han har ju liksom så kartan till det här stället dit han ska, så är det Dino World på jordklotet. Det är så peppad.
Det ska bli så kul.
Det ska
kul.
Bli så roligt att få se dinosaurierna.
Det är ju jätteroligt.
Apropå rymdstenar utan egen agens.
Ja, och rymdstenar med egen agens.
Med egen agens, men missriktad så att säga.
Du har viftat här, Martin.
Ja, men jag kom på en... nyligen berättade för mig berättelse om otur i litteraturen. Mm. Men så kom jag på att det här innehåller också sjukdom, så det är lite tragiskt också. Jag pratade med en förläggare nyligen till ett mindre förlag som kämpar på som de här förläggarna gör. Och det här förlaget brukar ju aldrig ge liksom, förskott till författare, utan man betalar när man får manuset och så här. Men nu hade en person kommit som... hade en väldigt bra idé som förläggaren trodde på och litade på den här författaren. Att det skulle bli en bra bok. Så att han betalade ut förskott. Men så gick ju då författaren och fick en stroke.
Dubbel otur för båda inblandade.
Ja, det, kanske att det här är ett exempel på där förläggaren har otur men författaren har drabbats av en tragedi.
Det sägs ju också att man, om man pratar om det som man oroar sig för så kommer det att inträffa. Så det är möjligt att vi har dragit olycka över oss här när vi har suttit och pratat om otur. Men jag tänkte att jag skulle kanske avsluta med ett citat som jag inte tycker är så oturligt utan som jag faktiskt tycker är ganska roligt. Och det är vad Samuel Clemens, alltså Mark Twain, säger om den här Page då, som uppfann den här tryckpressen som han peppades att investera i. Så här säger han om honom, fritt översatt till svenska av mig. Ja, vi är alltid trevliga mot varandra när vi träffas. Men jag vet att han vet att jag hade krossat hans pungkulor i en järnfälla om jag hade kunnat. Och jag hade jagat bort alla som ville komma till hans undsättning. Jag hade vaktat den fällan tills hans död.